Jag befinner mig alltså ungefär 5 kilometer från frontmuseet vid bunkern Irma, i en bunker nummer 302. Om jag står utanför här kan säga att själva bunkern, den är täckt av mossa i olika vackra gröna nyanser. Det har varit kallt, så regndropparna som har lite fallit ner från den där mossan så har frusit i små, små istappar. Och ovanom dörren här, så då än så känner jag hur håren reser sig på mina armar, men det är nog mer av fosterlandskänsla. Det är, står 1940, så är det förstås finska lejonet, och säkert har det här också varit intäkt av mossa i något skede, men lite skrapats försiktigt undan, eller hur, Pia Hasselberg?
Ja, det stämmer. Vi har restaurerat bunkern här sedan oktober 2016, och så öppnades den i juni 2017.
Och vi ska ta oss in i bunkern nu, och det där, och försvinner vi något skede emellan, så kan det hända att det är helt enkelt så att meningen är att det inte ska gå några signaler ut härifrån, för vi försvinner faktiskt till ett ställe där 16 soldater mer eller mindre hade sitt hem för en lång, lång tid. Och nu har vi kommit in, och här ser jag ett enormt vapen som jag vet att det är ungefär 80 år gammalt.
Ja, det är det. Det är en 45 millis pansarvärnskanon som är original här i Irma.
Och vi har tittat in i kikarsiktet, och jag har aldrig sett någonting så tydligt och klart som det. Alltså, var det i så här bra skick när ni började restaurera?
Ja, alltså det är förstås att man har lite lagat vaselin och sånt här för att det ska fungera och löpa. Och när man vävar på det så löper det jättebra. Att inne har man nog gjort en hel del restaureringsarbete.
Och här är inte bäckmörkt, här är skumt, men här är, vad är det för belysning här?
No, strömmen kom ju hit till byn redan 1938, så Irma har ju haft elektricitet från början. Mm. Men sen nattetid, också ikväll, så har vi de här mörkerbelysningen på, sådana här nattlyktor så att säga.
Och då ska vi lite berätta om ikväll, för att vi inleder då den här helgen där både Hange och Raseborg firar mörkret så att säga. Och ikväll så blir det en natt i bunkern, eller a night at the bunker. Jag fick direkt den där feelingen, one night in Bangkok, men gå och släng dig i väggen. Men både musikalen Chess och den här låten, för det här är wow, faktiskt. Alltså ett helt otroligt jobb. Ska vi kanske lämna det här bakre rummet, eller ska vi våga oss in ännu lite och se om det där det bär? Vad finns här inne? Längre kan jag inte komma nu tyvärr.
Här har vi ett maskingevär, Maxim, från Sovjet, och det är tagits hit som krigsbyte och installerat här.
Så det är ett ryskt vapen?
Det är det, ja. Mm.
Och det som är speciellt med det är att, var det så att när det avfyrades, så det blev sån rök här i det här lilla utrymmet att man kunde ju se någonting, så istället så är det en sån special karta.
Ja, precis. Man ser terrängen där ovanför där som är indelad i sektorer. Så att sen via taldörren uppifrån kupolen så kunde man ge order att var fienden var.
Mm. Och allt det här, liksom, den så kallade kartan som jag säger, är inristat mer eller mindre i väggen.
Precis, ja. För att det var täckt det hela rummet med tjock rök.
Helt fantastiskt. Och det här också var i helt okej skick.
Ja, visserligen har man putsat upp en del och att det ska löpa bra. Så att ni hade gjort ganska hårt arbete här innanför.
Oj, det kan jag tänka mig. Men alltså, jag och Toffe Westerlund, nu går vi vidare här som har varit här och tittat lite tidigare under morgonen. Så vi är helt imponerade och funderat, hur har allt det här kunnat bevaras? För det är ju faktiskt unikt att någonting sånt här har bevarats, eller va?
Ja, absolut. Jag själv anser det här att det är nog en pärla. Mm. Att i hela Salpa-linjen så tror jag nog inte att det finns en sån här lik den här bunkern.
Mm. Nu får vi in i manskapets rum. Nu ska vi akta här sladden så här. Så sladden som jag berättar om hör till mikrofonen. Vi har tagit till alla världens specialarrangemang här idag tekniskt sett, för att det ska gå att sända radio, för mobiltelefonerna, de fungerar inte här, gott folk. Nu är vi inne i manskapets, ska vi säga, rum där de sov, där de åt, där de levde.
Ja, exakt. Mm. Och allt är originalskick här. Både britsarna och spisen och ventilationssystemen och Irma har ju egen brunn och den fungerar.
Ja, det är ju helt otroligt att här finns ett riktigt okej dricksvatten till exempel.
Ja, absolut. Man vevar lite vatten så rostar bort först och sen går det att dricka.
Men det här vattnet som man vevar då, om vi får lite ditåt ännu, så det användes ju inte enbart för dricksvatten utan var också viktigt med tanke på vad det var på.
Absolut, ja. Man kylde ner det här maskingeväret. För du ser, rören går här in dit till det rummet och så var det en soldat som pumpade hela tiden där och kylde ner vapnen då man använde den. Mm.
Och sen finns det här i hörnet ännu en lustig maskin. Är det en, var det mjölkseparator?
Ja, man använde sådana i bunkrar. Och så manuellt så vevar man där. En soldat hade som uppgift och längs med rören så kom det frisk luft dit både till pansarvärnskanonen och maskingeväret.
Alltså det är helt otroligt. Och jag kan säga för er som är intresserade att komma hit kanske ikväll. Eller inte kanske, jag tar bort det. Ni som vill komma, tänker komma hit ikväll. Så här är ju också varmt eftersom du har eldat på här i både vedspisen och i övrigt också. Så ja, det är skönt här.
Ja, det är. Och det är vår vaktmästare som har det som uppgift och han är bra på det.
Okej, okay, ja. Just det. Här finns alltså en massa fotografier. Både från det där 40-talet och så finns det också sånt som ni har fått nu för att också kunna visa hur det såg ut innan ni körde igång med restaureringen. Och när jag ser de bilderna så blir jag ju nog ganska tagen av hur det ser ut idag för att på så här kort tid har ni gjort ett enormt arbete och ganska litet gäng va?
Ja, vi säger att det här utearbeten så i princip så var vi cirka 30 stycken som deltog i dem. Men inomhus här så är det nog 3 personer som har gjort det här största arbetet och då hänvisar jag till Jörgen Engros och Martin Grünwald och Guy Gröning. Så de har vi att tacka för att det ser ut så här idag.
Mm. Och de här alla föremålen som finns här så en del av den fanns faktiskt här när ni öppnade bunkern.
Ja, det stämmer, en del fanns. Men de flesta så har man hämtat hit som är utav den tiden då. Och vad heter det, placerade här på hyllorna. Mm.
No, hur stort intresse har bunkern Irma väckt så här långt? Har ni haft många besökare?
Jag skulle nog säga det att närmare 2000 i år så har vi haft med tanke på att vi har grupper och sen att vi har haft helgerna på sommaren öppet.
Mm. Det är inte lite det, 2000 alltså, det är massor tycker jag. Hur tror du det blir ikväll då när ni har öppet hus så att säga, firar mörkret i bunkern?
No, vi väntar med iver förstås, att själva är vi ju ivriga och vi hoppas att folk hittar hit också. För det blir lite annorlunda program än normalt. Att har man varit här så man kan uppleva lite annat också ikväll.
Vill du berätta någonting om det eller är det en hemlis?
Ja, det kan jag berätta lite att är man intresserad att smaka på krigstida mat till exempel. Vad man åt den tiden så har man möjlighet till det bland annat ikväll.
Mm. Och nu är det ju tyst här men här bjuds ju nog på en massa. Det är inte kusligheter utan det är faktiskt verkligheten som det var.
Precis, och vi har sån här speciell inbyggd effekt och ljudvärld som man får vara och ta del ikväll. Men nu är väl också lite andra historier kringliggande här i byn, att vad det finns för legender och vad det har funnits från tidigare åren.
Det som jag är fascinerad av att den här bunkern heter Irma. Du sa här tidigare när vi pratade att ingen vet exakt varför det är Irma, vem som har döpt. Men bunkrarna har antingen kvinnfolksnamn eller karanamn. Berätta lite om det.
Vi har det här terrängen här som vi har Mannehems minnesmärke här i Harparskog. Så det är sån här delgivare att de som är på ena sidan de är manliga och de övriga är kvinnliga. Så antar att kanske det var taktiskt. Att då man pratar om kvinnfolk så visste man var någonstans man ligger på kartan. Och tvärtom.
Jag menar, finländare har nog alltid varit smarta. Mm. Så det här, jag är så grymt imponerad. Och det här är ju bara en del av allt det som hände här under veckoslutet i Västnyland. Eller ska vi säga Raseborg och Hangö. Mm, när vi går in och firar så att säga det mörka. Helgen. Vi ska återkomma till det alldeles strax för jag har också några turistchefer här. Och här är jag tillsammans med ett muntert glatt gäng i bunkern Irma i Harparskog i Skogby. Hangö tänkte jag säga, men jag tvekar så det alltid om det är på Hangö eller Raseborgs sidan. Men det spelar ingen roll, för jag har båda turismcheferna från både Raseborg och Hangö som kan dela på äran att lite få smaka på bunkern här. Hej, Ville Vuorelma från Raseborg.
Hej, hej, roligt att vara med.
Och John Lindström från Hangö.
God morgon.
Är det första besöket för er här i bunkern?
No, nej, jag får nog erkänna att jag har upplevt den här fantastiska showen som vi får uppleva ikväll också. Men kanske lite annan tappning. Jag tror nog att det blir en ganska spännande atmosfär. Och så, som vi hörde nyss, så är det lite extra på menyn också. Lite smakbitar och annat smått och gott som passar den här mörka helgen som är på antågande.
Har Ville varit det här?
Jag har varit här tidigare, och det här är ett perfekt ställe också nu för Hangö och Raseborg att gemensamt lansera den här mörka helgen och Pimeä viikonloppu som börjar idag. Så det är ett jättebra ställe, för det är just här mitt mellan Hangö och Raseborg, det här bunkern Irma.
Och jag har ju googlat och tittat på vad som händer i Raseborg och Hangö här under de här 3 dagarna, och jag tror jag aldrig varit med om att det ska ordna så här mycket program på olika håll just i de här 2 kommunerna. Ni har lyckats väl med tanke på att det är första gången. Men hur var det nu igen? Hur var det som ni kom på idén att ni ska ordna mörka helgen?
Mm. Vi har diskuterat mycket med företagen, organisationerna och föreningarna. Att vad skulle man kunna ordna någonting till hit just mellan höstloven och julmarknaderna och allt det som händer sen kring julen. Och det här var liksom en perfekt tid just mitt emellan då det händer mycket på det här området. Mm. Men det har aldrig liksom marknadsförts gemensamt och med gemensamma krafter. Så på det här sättet får man ju fram också budskapet till en större publik helt enkelt.
Och jag måste ju säga att mörka helgen, det är ju ett ganska bra koncept och bra namn på det viset att alla talar om Halloween, men ni har medvetet valt att inte tala om den helgen.
Ja, mörka helgen var ju för sig först ett arbetsnamn, men det kvarstår och det där, jag vill hävda att det här evenemang eller den här samlingen evenemang och de här jipporna och den här kampanjen passar bättre Västnyland och det lokala och ta fasta på byarnas och regionens ganska mångsidiga och anrika historia, naturen, årstiden, och vi har velat snarare ta fasta på gemenskap och att stanna upp och njuta av kultur, må bra och den typen av evenemang istället för det här kanske lite plastiga kommersialiserade Halloween. I och för sig, alltså det ryms en bra del Halloween-evenemang inom mörka helgen också, men att, och inte vilja ta den glädjen ifrån de som vill fira Halloween, men att mörka helgen är kanske någonting bredare, någonting mera och någonting mera lokalt.
Mm, och där sammanfattar John Lindström så bra så det som jag också har tänkt, att det här är mindre plast, mera verklighet, mera Västnyland. Absolut inget Amerika här. Hej, fantastiskt. Tack ska ni ha, Ville Vuorelma och John Lindström. Och bästa västnylänningar, passa nu på att njuta av den mörka helgen var ni än befinner er. Och vill ni ha mera program så sök er till de olika programpunkterna.